Värvet görs i samarbete med Acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Och jag har känt stolthet så många gånger. Jag tror jag har känt stolthet mer än vad jag har känt någonting annat över dig. Absolut.
Mm.
Ronny Arnold Triumph, så heter min pappa, och det här är ett specialavsnitt av Värvet. Att göra ett sånt här samtal har varit på min bucketlist länge, och när det nu av hälsoskäl kanske inte finns så där otroligt många chanser att fästa pappa på band, ja, då tog jag den här under sommaren. Och värt att veta inför det här samtalet är att jag och pappa hade en sån där klassisk varannan helgrelation där jag som liten grät när jag skulle till pappa och ibland grät när jag skulle skiljas från honom. Och jag måste, innan vi drar igång, tacka Jessica W. Sandberg från Värvets Musikhjälpen-avsnitt som påminner mig om vikten att just spela in sina föräldrars röster. Och nu är det dags för dig att höra hur den låter. Det här är Värvets special med Ronny Triumph. Varsågoda. Jag ska låta dig bli klar med kaffet, så ska jag ställa den första frågan här snart.
Okej.
Det är 4 sockerbitar.
Ja, det blir för sött med 5.
Klassiskt. Ja. Skämt.
Det var det enda som du tyckte var roligt på när du var liten. Vad jag kan komma ihåg i alla fall.
Ja. Mm. Känner du någon smak av kaffet?
Nej, inte mycket.
Nej. Hur mår du?
Ja, jag mår rätt bra.
Okay.
Efter omständigheterna, ja. Fan,
det gör. Vilka är omständigheterna?
Ja, jag har ju problem med ryggen för närvarande. Men det är ju övergående.
Mm.
Sen har jag ju då, efter strålningen så har jag ju muntorrhet. Och det är ett stort problem.
Mm. Och du känner nästan ingen smak längre, eller fortfarande inte, så att säga?
Nej, det är ingen idé att bjuda mig på någon vettig mat, för att jag känner ingen skillnad.
Nej, det har det väl i och för sig aldrig varit.
Nej.
Någon idé att göra.
Nej, riktigt. Nej. Det är alldeles riktigt.
Men, och sen lever du ju med KOL sedan 100 år tillbaka.
Ja, till sen ett antal år, men den håller sig i schack genom inhalationer.
Mm.
Så det är inga problem.
Nej. Ja, alltså, du vet att jag har givit upp med att liksom ens tänka att du ska sluta röka.
Ja, men jag håller upp. Eller jag minskar ju. Jag har ju minskat mitt rökande, för att det är ju rätt. Jag röker mindre nu än vad jag gjorde tidigare.
Mm.
Absolut.
Mm. Du är då färdigbehandlad för de tumörer som du hade i näsa och hals.
Ja.
Men det finns en tumör som de inte kommer fixa.
Ja, det är någonting i lungorna där. Det är förändringar i lungorna. Jag ska på lungröntgen nästa vecka.
Mm.
Så får vi se vad den säger.
Mm.
Och han ringer mig efteråt, lungröntgendoktorn, och berättar om det hela, men det är en tumör som ligger i närheten utav aortan, så att den är svårbehandlad och svår att nå.
Okej. Och det går inte, och det skulle inte gå att skära bort den liksom.
Jag vet inte.
Nej. Den dagen, den sorgen.
Ja.
Men du känns ju, jag menar nu, ja, vi behöver kanske inte fastna i det allt för mycket, men det här är ju förmodligen liksom den enda, ja, intervju jag kommer göra med dig.
Ja.
Och det känns ju väldigt fint att vi får den stunden.
Ja, absolut.
Men du blev, alltså, jo, det var det jag tänkte säga, att jag tänker att vi kanske inte ska fastna allt för mycket i dina sjukdomar och så. Nej. Där, men det har ju gjort mig ja, väldigt orolig, såklart.
Ja, det är klart.
Men var det var förra våren 2020 som de upptäckte de första?
Ja, det var väl i samband med att de röntgade thorax i samband med de här tumörerna som jag hade, näsan och svalget. Och då röntgade de väl hela thorax, vad jag kan förstå. Det var då de upptäckte dem, jag vet inte.
Nej. Men hur liksom ser du tillbaka på den tiden när du åkte in och ut och blev strålad dagligen och sådär?
Ja, det var för jävligt. Först så blev jag strålad i näsan varannan timme hela dygnet. Och det var ju jävligt besvärligt. Dels så Att gå och vänta de där 2 timmarna mellan varje strålning och sen på nätterna att hitta rätt position och ligga där med 6 slangar i näsan. 6 rör hade jag. Jag har väl skickat en bild på, det finns väl en bild på Facebook utav den där.
Mm. Ja, jag tog bilder av det också när vi träffades. Ja. Mm. Ja, det såg ju lite ut som elefantmannen liksom.
Ja.
Fast inte elefantmannen i filmen utan mer en elefantman kanske.
Ja.
Men det var också intressant tycker jag, för att du låg ju då i Örebro. Det var coronapandemi så att man var jävligt nervös för att du skulle åka på det också.
Ja.
Och sen så var du så uttråkad så att du, för att jag kände mig så maktlös så jag kunde inte göra någonting liksom. Men så var du så uttråkad så att jag, till slut så kom jag dit i alla fall och sen så åkte vi med upp, för det var rätt sen vår och så vevade vi ner alla fönsterutor så att det skulle vara bra genomströmning och så satt vi i baksätet och åkte då till något fik i Grönköping, heter det? Nej,
det heter
Vadköping.
Vadköping, just det.
Och du gick då igenom den här pittoreska stadsdelen med din jättemärkliga snabel.
Alltså hade jag den?
Jajamensan.
Ja. Okej.
Okay. Och så åkte vi fika.
Ja.
Folk vände sig om.
Gjorde de det?
Ja.
Okej.
Okay. Det är ju för att du gick med en kändis, tänkte jag.
Ja.
Nej, ja. Jag skojar. Ja, skitsamma. Men du, jag tänker att vi kanske återkommer till hur du mår så småningom, men jag tänkte fråga, vad har du för första minnen?
Det första minnet som jag har, det är ifrån Torne älv. Farsan hade dött, jag var 3 år och min bror var 2 år. Och så kom jag ihåg att jag räddade brorsan Roland då ifrån älven och... Det var sankt på något vis. Vi var vid älvkanten, brinken där, och det var fastnat en stövel. Och jag vet inte om man överhuvudtaget hittade den där stöveln igen. Men jag kommer ihåg att jag drog upp honom ifrån den där stöveln. Ja. Och sen kommer jag ihåg de där, vi hyrde ett hus i Korva. Och jag kommer ihåg att det var oerhört breda golvplankor i det där huset.
Mm.
Det är ungefär vad jag kommer ihåg.
Okej. Okay. Du har inga som helst minnen av farfar?
Nej, jag har inte det. Eftersom han låg så ofta på sanatorium. För han hade ju reumatism. Det var ju en folksjukdom på den tiden.
Nej, men vänta. Var det inte TBC?
Ja, TBC. Förlåt. TBC. Mm. Tuberkulos, ja.
Yes. Okej. Okay. Så att han var nästan aldrig hemma då?
Nej, det var väldigt sällan.
I efterhand har du ju liksom kunnat lägga något slags pussel. Jag vet inte hur mycket farmor berättade om dina första år.
Ja, morsan.
Ja, precis.
Nej, hon sa väl inte så mycket om mina första år. Jag kommer ihåg, eller hon berättade att vi lekte begravning när pappa hade dött.
Mm.
Brorsan och jag lekte begravning då. Så att, det var hon har berättat. Mm. Sen kommer jag ihåg ifrån mitt föräldrahem i Mättejärvi. Där kommer jag ihåg hur vägen, hur huset stod. Hur vägen var ner till, vägen ifrån huset till den stora vägen. Stora inom citationstecken.
Mm.
Och att det fanns något pumphus eller något sånt där på vägen ner.
Mm.
Det var jag kommer ihåg av det huset. Ja, du har varit där uppe ju.
Ja, det är väl ganska exakt 20 år sedan nu tror jag.
Ja.
Det där är ju speciellt. Alltså jag tänker att det vet ju då inte de som lyssnar på det här. Men det faktum att du inte är uppvuxen där uppe. Utan när farfar dog så skickades ni på... Alltså då fick ni inte vara kvar helt enkelt.
Nej, vi var inte så välkomna i det triumfska hemmet utan... sen var det väl delvis att mamma ville inte vara kvar där i Norrland. Hon såg inte några utvecklingsmöjligheter för oss. Så att vi flyttade väl delvis därför. Sen bodde vi i Korva som inte ligger så långt därifrån. Bodde väl där något år kanske. Sen flyttade vi ner till Sala.
Men kan vi inte bara, innan vi går vidare till Sala och så, alltså för... farmor är ju, var born and raised i Helsingfors.
Ja.
Och så hamnade hon i Tornedalen under kriget. Nej?
Jo, det var 1942 eller någonting sånt där. Skulle jag tippa. 43 föddes ju jag. Och jag vet inte hur i hela fridens dagar hon träffar pappa. Har inte en susning. Mm. Men kanske var äktenskapsannonsen någonting sånt där. Jag vet inte.
Men var han enkeman eller?
Ja.
Okay.
Hans första fru dog i cancer.
Okej. Okay. Och de hade jättemånga barn?
Ja, 7 stycken.
Ja, just det.
Och så kom vi då.
Du har en farbror som heter Toivo.
Ja.
Eller hade.
Ja.
Det var en elak jävel har du sagt.
Ja, det var en elak för han.
Ja. På vilket sätt var han elak?
Han var en surgubbe på något vis. Det berättade min brorson också om att en sån här sur, bitter gubbe för att han hade väl varit gift någon gång tror jag. Och hans fru dog eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte så mycket om det där.
Nej. Men det var han som bland annat, dels var han väl inblandad i att farmor inte fick vara kvar, eller?
Ja, jag tror det.
Ja. Och sen var det någon också som hade velat ta namnet Triumf. Och då hade Toivo sagt att...
Ja, det var en som hette Isaksson i Härnösand tror jag. Som ville heta Triumf. Och då sa Toivo, har du hetat Isaksson så pass länge då kan du fortsätta att göra det. Så,
ja.
så att han var lite resig.
Toivo Triumf, det är ett namn som, det låter ju tungt på något sätt.
Ja, det gör ju det.
Det har något.
Ja.
Vad är Triumf för namn?
Ja, det är ju ett soldatnamn, vad jag kan förstå. Jag har inte forskat vidare i det där, men det var ju mera tillnamn. Man hette Andersson Triumf eller någonting sånt där. Mm. Så var ju soldatnamn, det var ju likadant med Hurtig och Lustig och Tapper och alla sådana där namnen.
Mm.
Så att det är väl ett soldatnamn.
Mm. Har du fått någonting gratis för att du har hetat Triumf?
Ja. En glass en gång.
Okay.
Det var när Triumfglass introducerades. Och, kan jag får jag en glass gratis om jag kan bevisa att jag heter Triumf? Ja visst, sa de. Aha. Och då gick jag, det var på torget i Sala. Och då fick jag en glass gratis.
Mm. Vilket var året?
Ja, jag tror att jag var 13-14 någonting sånt där.
När du är då, hur gammal är du när ni flyttar då söderut till Sala?
Jag är väl 5 år skulle jag tippa, 5.
Ja. Minns du tågresan? Var det en tågresa?
Nej, inte en susning.
Man tänker sig ändå att det var en tågresa va?
Ja, det borde ha varit.
Farmor var väl ingen stor bilist, eller?
Ja, farmor köpte väl biljetter och så satte vi oss på tåget.
Ja.
Förmodligen.
Med det...
Jag vet inte, det måste ha varit buss till närmaste järnvägsstation, Luleå eller någonting.
Ja.
Jag vet inte.
Nej, det här har du inga minnen av
alls. Nej.
Alltså, det måste ju ha funnits en anledning till att, att ni hamnade just utanför Sala.
Ja, jag vet faktiskt inte, men hon fick ju plats på ett barnhem.
Alltså som personal?
Ja, hon sökte väl plats på det där barnhemmet. Jag vet inte hur man sökte plats på den tiden.
Kanske annons då?
Ja, kanske hur hon såg just den platsen. Jag har inte en aning om.
Okej. Okay. Så hon börjar jobba på ett barnhem utanför Sala i Lagarbo? Eller?
Ja, nej, Saladam.
Okej.
Okay. Saladam hette det. Och det, då fick vi ju ett bo där också i hörnet.
Och sen flyttade ni till Lagarbo?
Ja,
okay.
Det gjorde vi.
Och det minns du?
Ja.
All right. Något litet rött torp, tänker jag mig att det var.
Ja, det var mer än statarlänga.
Okej.
Okay. Vi hade 2 rum och kök. Vi använde bara rummet, ett rum och köket. Och sen var det ju då det stora rummet, så kallade salen. Det var ju många som hade det på det viset att den vändes bara upp till jul eller någonting sånt där.
Okej.
Okay. Så att den användes inte.
Nej. Det var ett finrum liksom.
Ja.
Jag funderar lite på det här för att jag menar, ja, du växte ju liksom upp utan pappa ju.
Ja.
Tänkte du någon gång på det? Alltså såg du grannar som hade farsor och så?
Nej, jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Jag vet att grannarna, alla grannungar hade ju farsor.
Mm.
Så att, men ja, de var väl kanske inga förebilder i alla fall.
Nej, jag fattar. Vad var hon kvar på barnhemmet, din mamma?
Nej. Sen fick hon jobb på en manufakturaffär. Så fortfarande finns kvar där.
Alltså
i Salamed.
Tygaffär?
Mm. Ja. De sålde kalsonger och tyger och metervara och gardiner och grejer.
Passade det henne?
Ja, det passade henne ganska bra.
Hon var duktig på att sy, va?
Ja, nej, men hon hade jobbat på Åbo Vad i Helsingfors. Som Åbo Vad var en sån där med tecken och gardiner och såna grejer i Helsingfors. Så hon kunde branschen.
Ja. Hon var väl inte purung när ni kom till världen, va?
40 taggar var hon.
Det är otroligt.
Ja.
Vet du någonting om hennes liv innan dess?
Ja, hon var frälsningsarmé scout eller någonting sånt där, tror jag. Det var hon, och sen vet jag inte mer.
Nej, okej. Du vet inte ifall hon var liksom trolovad med någon? Eller?
Nej, det var hon inte, men själv var hon trolovningsbarn med någon. Men sen, hennes skolgång blev ju väldigt förryckt eftersom första världskriget kom.
Mm.
Så att det blev väldigt förryckt skolgång. Jag tror att hon hade nog kunnat klara av lite högre studier om hon hade fått chansen.
Mm. Va, är hon liksom medelklassung eller?
Nej, det kan man inte säga. Arbetarklassunge.
Okay.
Hennes mamma försörjde sig på att köpa möbler och sälja vidare. Någonting sånt. För att klara livhanken, någonting sånt där.
Uh-huh. Men du, när du växte upp, hur var skolan för dig och så?
Ja, det var rätt okej. Okay. Första och andra klass, då gick vi ju separata klasser tror jag. Men sen gick vi ju i B-form. Upp med en hand, om du kommer ihåg B-form. Nej, B-form var så att man gick... Trean och fyran gick tillsammans. Sen gick fyran och femman tillsammans. Så att man växlade om, hade äldre klasskamrater och yngre klasskamrater.
Okay.
Trean, fyran, femman, sexan var på det viset.
All right.
Så det var rätt okej.
Okay. Ja. Och hur skötte du dig då med dina kunskaper i tyska? Och
jo, jag jag blev nupen i armen bara en gång utav Gerda Andersson. Som kom nedsmygande ut efter skolbänkarna där. Man såg hon kom smygandes. Och så fick man nyp i armen. Hade man tur då fick man bara skjortan så här. Så att hon kom inte åt armen.
Mm, okej. Okay. Och det var om man inte skötte sig?
Ja.
Berätta om Toknisse.
Ja, Toknisse.
Fanns han alltid när du växte upp?
Ja, han fanns hela tiden. Han var rätt duktig på att... Han slipade våra skridskor och sådär. Jag hade sådana här skridskor som man skruvar fast i kängorna.
Okay.
Så det var inte mycket till skridskor. Och sen så, han dikade. Det var en jävel på att dika. Han hade sådana här dikarspade. Och så gjorde han täckdiken och la ner rör i de där dikerna. En jävel på att jobba.
Mm.
Men han hade ju sina idéer. Han trodde att det var tuberkler i jorden. Det fanns gångar med tuberkler i. Tuberkelbaciller alltså. Och sen så var det någonting med ormar också. Men jag kommer inte ihåg vad han hade för förhållande till ormar. Så han hade en motorcykel som han... Han grävde ner den där motorcykeln någonstans i skogen för att det hade kommit tuberkler i den.
Mm.
Ja, så det.
Och det måste ha varit världens skattjakt för er barn där.
Ja, visst. Ja, visst. Klart så fan, vi försökte hitta motorcykeln.
Tänk ifall du skulle hitta den nu.
Mm.
Det hade ju varit något.
Ja, det hade
vet
varit.
Vet du ungefär var den ligger?
Nej.
Nej, okej. Okay. Ja, men vi får väl skaffa en metalldetektor.
Ja, kolla upp. Men ja, han var ju jävel på att gräva, så han har väl grävt djupt.
Förmodligen.
Ja.
Och han bodde liksom i krokarna där, i närheten av er?
Ja, han bodde faktiskt i våningen ovanför oss, eller snett ovanför.
Du minns, gissar jag, när vi träffade honom?
Ja.
Det måste ju ha varit, vad kan jag ha varit då? Ja, 15-16.
Ja, 15-16 ja. Kanske, ja.
Så det var ju då i slutet av 80-talet, ja. Kanske.
Kul att han träffade honom.
Ja, kommer du ihåg vad han hade gjort då?
Nej, han hade väl haft vätesuperoxid i ögonen eller någonting sånt där.
Ja.
För att få ordning på dem. För han var så misstänksam mot... Han såg ju dåligt, tydligen. Och han var så misstänksam mot de där sköterskorna. För de hade ju glasögon också.
Ja, optiken hade ju glasögon själv. Så att ja. Han tyckte liksom inte att... Hur ska jag kunna lita på den här?
Ja, visst.
Och testade då med en hemkur med vätesuperoxid. Det låter inte så bra.
Nej.
Men du, åter bara till farmor, det här med liksom, för att om man då har brutit upp från något slags ändå tillvaro där hon väl hade då halvsyskon och grejer i Helsingfors, ja. Och hamnar i först i Tornedalen och sen då någonstans i Mellansverige liksom. Ja. Hade hon kontakt med Helsingfors?
Ja, vi åkte dit varje sommar.
Okej. Okay.
Vi, och gud vad hon måste ha sparat och gnetat för att vi skulle ha råd att åka. Jag kommer ihåg att vi åkte med båten var ny då, hette Alotar. Och då fanns det möjlighet att eller jag vet inte, man bara tog sån här däckstolar och som fanns inomhus, så vi hade inte råd med hytt eller någonting sånt där, och mat var det väl dåligt med, men vi kom ju över i alla fall till Helsingfors. Och sen bodde vi hos en utav mammas gamla bekanta i Helsingfors som hette tant Inga. Irmgard hette hon egentligen. Vi kallade henne för Inga.
Jag har fått för mig att ni någonstans, alltså att ni var liksom på något slags lantställe utan någon jävla skog eller något.
Nej, det var ett år som vi var hos moster Sigrid, för att hon bodde i någonting som hette Vuohijärvi, som betyder Getsjön, som låg en bra bit upp i landet. Och då var vi alldeles ensamma, brorsan och jag, så tog vi tåget till Kouvola. Lahtis tror jag vi kom först och Kouvola sen. Och där bytte vi till tåget som gick norrut. Och då hamnade vi i Vuohijärvi.
Hur gamla var ni då?
13-14 kanske.
Okej.
Ja.
Liksom alla de här människorna i Finland, de pratade finlandssvenska eller?
Ja visst. Ja. Det fanns inte någon som talade finska med oss.
Nej. Du har ju ändå varit nyfiken på finska språket, eller? Du kan lite.
Ja, några ord kan jag väl kanske. Men okay. Det är så knepigt. Det är ett knepigt språk, för att det är ju ett flexionsspråk som bygger alltså på ändelser istället för, som våra språk bygger på prepositioner. På till Helsingfors är ju vi Helsinkiin. Till Helsingfors, Torusta från Åbo, så att det bygger väldigt mycket på ändelser.
Det är ett svårt i alla språk att lära sig.
Ja.
Vet du att tolken lärde sig det?
Ja, så det gjorde han.
Vet varför?
Nej.
Han ville läsa Kalevala, han litade inte på översättaren.
Nej.
Och så ville han läsa Kalevala.
Ja, just ja.
Det är snyggt tycker jag.
Ja.
Den typen av commitment, det ser man inte så ofta.
Nej.
Var farmor en liksom lektant?
Nej. Absolut inte.
Det fick ni sköta själva?
Ja, 17. Eller det gjorde vi rätt okej. Vi lekte attan så mycket. Vi gjorde pilbågar, byggde indiantält och kottar. Vi lekte med kottar.
Och ja, vi lekte med allt möjligt. Mm. Det var jättekul. Så att jag kan inte säga annat än att min barndom var väldigt, ja, väldigt bra.
Mm. Harmonisk.
Ja.
Om vi liksom spolar fram bandet lite, hur var gick du i gymnasiet och så? Eller det kanske inte hette gymnasiet?
Jo, jag gick i realskolan först.
Mm.
Realskola var ju någonting som man sökte efter folkskolan. Man sökte väl efter sjätte klass. Och då var det 4-årig realskola och sen var det 3-årigt gymnasium efter det.
Men vad tänkte du att du skulle bli?
Lärare.
Ja, du visste det tidigt.
Ja, jag tyckte att jag tänkte att jag skulle bli en sån där folkskollärare som står och pinglar med en klocka efter varje rast och så samlar mina piltar i rader framför mig och så skulle jag tåga in med dem och ha lektioner.
Ja, oh, wow.
Det var vad jag tänkte.
Alltså för att du såg upp till den här lärare eller?
Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Jag hade väl inga föredömen som lärare. Nej, det kan jag inte säga. Men jag ville i alla fall bli lärare. Men
var fick du idén ifrån då?
Jag vet inte.
Nej.
Har inte en susning.
Nej. Ja, det blev det i alla fall.
Ja, fast inte som jag hade tänkt mig.
Nej, de var inte så små dina elever.
Nej.
Men jag tänker så här, under din uppväxt, då var det så att ni åkte liksom när ni blev lite större så där, att ni åkte man in till Sala och...
Ja, jag flyttade ju in till centrala Sala. Vi flyttade när jag var 13 år.
Okej.
Okay. Och...
Hela familjen?
Ja, mm. Ja, vi var ju 3.
Mm.
Så att vi flyttade in till Sala och bodde på...
Varför det?
Morsan tyckte väl det var läge.
Hade hon liksom cyklat till jobbet då inne i Sala?
Ja,
mm.
Ja.
I alla år?
4-5 kilometer.
Okej. Okay.
Varje dag, herregud, vilket jävla öde. På vintern.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Det är ingen motorväg ut till Lagarbo direkt.
Nej, definitivt inte. Ibland så var de ju igensnöade totalt vägarna. Och första läsåret, då fanns det ju inte skolskjuts. Så första året så cyklade jag, skidade eller sparkstötting eller vad fan som helst. Till och från skolan.
Hur långt var det då?
4 kilometer. Och, okay. Och varje dag så blev jag hotad till stryk. Eller så fick jag stryk av Lindsungarna.
Vad var det för ungar?
Lind. Det var en jävla massa ungar som hette Lind. Och de spöade mig varje dag.
Varför det?
Ja, jag vet inte.
Okej. Okay. Du var lite mobbad?
Ja.
Jag hade ingen aning om.
Nej, men så var det. Ja, det någon kilometer hit om Laggarbo så bodde de ute efter vägen där.
All right.
Och jag försökte cykla så snabbt jag någonsin kunde förbi, men de fick som regel ett tag i mig.
Åh fan.
Ja.
Fanns det ingen annan? Du kunde inte liksom cykla runt? Nej.
Nej, då skulle jag cykla över Sala damm. Och det hade ju varit en ja, fan, hade det varit kanske en mil eller någonting sånt där.
Okej.
Okay. Ja, det var inte något alternativ.
Hur länge höll de på att spöa dig på det här sättet?
Ett år var första läsåret. Och sen så blev det ju, fick jag ju skolskjuts.
Okej.
Okay. Så att då hade de inte någon chans att spöa mig.
Fick du någonsin hämnd?
Nej.
Nej, okej. Okay. Synd.
Ja.
Trauma.
Nej.
Men vi ska, för jag skulle vilja fråga dig om ett riktigt trauma tror jag. Alldeles strax, men först bara, för Roland är ju, vad är han, 11 månader yngre än du? Eller någonting sånt.
12
och någon vecka.
Ja, 12 och en vecka i princip.
Helvete vad tätt det är mellan er. Det kallas ju för pseudotvillingar.
Ja, ja.
Kändes det så när ni växte upp? Eller var du alltid storebrorsan?
Nej, jag tror att vi kände oss som pseudotvillingar faktiskt.
Ja. När man ser gamla bilder på er, då kan ni ju vara liksom uppklädda i så här, nästan som någon slags uniform med blanka knappar. Och så här. Var fan kom de därifrån?
Ja, morsan fick något tyg utav någon...
frisör i Sala. Jag vet inte fan varför hon fick det här tyget, men blev väl över, antar jag. Och då sydde hon upp kostymer. Så vi var alltid prydligt klädda. Det var vi, men vi var ju fattiga som fan.
Ja, det var så. Vad åt ni?
Vad jag kommer ihåg, det var morsans soppa, korvsoppa. Men du har väl ätit den också?
Säkert.
Ja, för jävla, vad för jävla trist. Hon var ingen matmor.
Nej. Jag minns ju framförallt hennes, och den är ju nästan ett trauma för mig, men hennes makaronilådor.
Ja, den är inte god.
Nej, den är fruktansvärt torr,
var det? Ja.
Så här i efterhand, men det, för att man skulle ju kunna säga så här, ja men om du hade haft lite smör i, men då tänker jag mig att ja, fast hon hade inte smör när hon lärde sig göra den. Nej. Men hon hade kunnat ha lite vatten i botten bara, för det hade hon kanske. Tror inte den hade blivit så
torr. För sent att tipsa nu om det nu.
Det blir jättesvårt. Jo, det jag skulle vilja fråga dig om, för att du och Roland var ju liksom bästisar och bundis med ett par riktiga tvillingar.
Ja.
Eller hur? Vad var det för killar?
Ja, det var ju killar som vi lärde känna när vi bodde i Sala. Då var vi etablerade i Sala, så att säga. Då lärde vi känna tvillingarna Olsson. De var otroliga bolltalanger. Fantastiska bolltalanger. Janne, han kunde skicka en 2 krona bakåt och klacka den in i bröstfickan flera gånger i rad. Han var en enorm. Men de hade ingen blick för spelet.
Nej, okej.
Okay. men oerhört talangfulla.
Och de här två tvillingarna, de kom ju liksom att spela huvudrollen i vad jag antar är både liksom ditt och Rolands stora liksom ungdomstrauma.
Ja, det fick de verkligen.
Berätta.
Vi blev ju tillfrågade om vi skulle hänga med, för de skulle till... Det var när vi pluggade i Uppsala, både Roland och jag. Och sen blev vi tillfrågade om vi ville åka med dem till Uppsala och skulle dit och dansa.
Men för ni var hemma i Sala då?
Ja, vi var hemma i Sala. Nej, fan, vi jobbar ju på... Vi hade ju, det var påsklovet och vi hade jobb. Vi jobbar ju varje lov. Och,
vad jobbar ni nu?
Vi jobbar som mentalskötare.
Okej. Okay.
Mm. Och sen så for de iväg och den ena var väl fullare än den andra, antar jag. För det var absolut rattonykterhet inblandat. Och sen i en kurva nära Uppsala så voltade bilen och... det var en av tvillingarna som körde och den andra omkom.
Mm.
Det var jävligt sorgligt.
Hur gick det för han som inte dog?
Ja, han...
Han som körde liksom.
Han som körde bilen, han... Ja, han blev ju alkoholiserad.
Mm.
Ja, han söp i princip ihjäl sig.
Ja, men det tog många, många år, va? För jag vill minnas att du berättade det.
Ja, ja. Men han hade ingen bra tillvaro.
Åh, fan. Mm. Men liksom att gå då från gymnasiet, fanns det liksom linjer och så i skolan då?
I gymnasiet?
Ja,
ja. Ja. Latinlinjen och reallinjen, och sen fanns det väl någon allmän linje eller något så... Jag vet inte om det var teknisk eller handelslinje kanske det fanns. Men det var reallinjen eller latinlinjen som gällde. Ja. Reallinjen är alltså naturvetare.
Mm. Och du
är... Jag är latinare.
Precis.
Det... Halvklassiker ska jag säga. Halvklassiker, då läste man inte grekiska.
Men latin.
Ja, latin läste man.
Ja. Vad var du för person då när du gick i gymnasiet?
Ja... Jag vill minnas att jag var ganska lat. I alla fall i årskurs 2 var man jävligt lat. Och jag kommer ihåg att vår klassföreståndare, Vello Trepp hette han.
Mm-hmm.
Och han pratade med mig och Per Magnus Bontron som gick i samma klass. Och sa att ja, ni kan väl skärpa er. Det behövs ju så illa lite för att ni ska få bättre betyg.
Ja, vi skärper oss. Och så skärpte vi oss kanske 14 dagar. Men sen var vi tillbaka i samma trall igen.
Okay.
Och sen tog jag mig samman i årskurs 3 i alla fall. Och fick vettiga betyg. Men inte i latin. Där fick jag C.
Mm-hmm.
Det var underkänt.
Okej. Okay. Men du fick ändå ta studenten?
Ja, jag hade ju för att kompensera, jag hade ju tillräckligt mycket betyg för att kompensera, så det var inga problem.
Okej. Okay. Hade du flyt med tjejer och så när du växte upp?
Ja, det tycker jag. Rätt så hyfsat faktiskt.
Okej. Okay.
Ja.
Inte som Roland. För jag har fått fram att det var han som var den stora ladiesman-killen i Uppsala-tiderna i alla fall, kanske. Men nej, kanske har fått en bakfoten.
Ja, det vet jag inte.
Men vem var din första kärlek?
Min första kärlek, det var väl när jag var 8 år. Och jag pussade en Maj-Inger. Pussade på munnen. Och sen så försökte man tungkyss så småningom. Men det var väl min första kärlek.
Mm. Jag fattar.
Åttan. Sen var det till och från under hela folkskoletiden, 1-6.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, 65 då så skrev jag in dig på universitetet.
Ja.
Och var kvar där i hur många år? 3?
8 år, alldeles för länge. Nej, men det var ju det att jag tog ju min grundexamen, det var filmag, engelska litteraturhistoria, nordiska språk. Sen sökte jag in till lärarhögskolan, kom inte in. För det var svårt att komma in på lärarhögskolan, så att man var ju tvungen att läsa vidare. Och läste jag ett år, satt på Riksarkivet och forskade i ortnamn. Mm. Och skrev en liten trebetygsuppsats då om ortnamn.
Jag har en passage om det i min bok som du ska få läsa sen.
Okej.
Okay. Ja. Hur jag med flit säger ortsnamn för att du ska få rätta mig.
Ja, men ortsnamn säger man rent allmänt dagligen så här. Men ortnamn är det mera akademiskt korrekta. Ja.
Du var ju 25 år 1968.
Ja.
Den där 68 är ju liksom någonting som vi som är födda efter den tiden har fått liksom, alltså det är ju verkligen ett ikoniskt årtal.
Ja.
Hur var det att vara 25 år i studentstaden Uppsala?
Ja, det var rätt okej. Det var ju 65 när vi kom dit och då hade man en ny frihet och det var så jävla fritt allting och det var så jävla läckert.
Det var en jävel på dansa.
Ja, rätt så hyggligt.
Ja. Ja. Så frän truffe, sa tjejerna.
Frän. Ja, det sa de i Avesta. Och så kallade de mig för truffe. Jag var frän, ja.
Blev du lite kändis i Avesta?
Ja, det blev vi. Vi överhuvudtaget grabbarna från Sala, vi blev kändisar.
Okay.
Ja. Right. I Avesta, ja.
Jaha. För att ni brukade åka dit på dans helt
ja,
enkelt.
Ja, vi var okay. Fräna.
Ja, all right. Vill du berätta om hur du träffade mamma?
Fan, jag kommer inte ihåg. Nej, måste ha varit på någon dans någonstans.
Mm. Var du engagerad i nation och så?
Ja, jag var väl nationsfotograf tror jag. Och tog bilder för tidningen Landskapsposten, som den hette.
Vilken nation var du?
Vedala.
Okay.
Västmanland, Dala nation. Mm. Det är ett hus som är ritat av Alvar Aalto.
Mm-hmm. Mm.
Som ligger väldigt centralt i Uppsala. Sysslomansgatan. Nej, jag kommer inte ihåg hur jag träffade henne.
Vilket var året, tror du?
68-69 kanske någonstans.
Okej. Okay.
Ja.
Blev ni kära direkt eller var det?
Jag tror det.
Mm.
Ja.
Var det din första liksom mer seriösa relation eller?
Nej, det var min andra mer seriösa relation.
Mm. Vem var den första?
Det var en tjej från Avesta som hette Britta.
Mm. Lever hon?
Ja.
Okej. Okay. Har ni någon kontakt?
Nej.
Nej. Men du vet att hon lever?
Ja.
Hur vet du det?
Hon är nämligen gift med en kusin till Christer Aldén som är en gammal kompis till mig.
Okay.
Som bor i Norrköping.
Ah, ja. Så du har lite koll?
Ja.
När gifte du och mamma er?
Måste varit 73.
Ja. Var jag på gång då?
Ja, du var väldigt ett litet embryo. Ja, det var du.
All right. Och det visste du?
Ja.
Hur var ert giftermål? Var var det ens en gång?
Nej, vi flyttade till Strängnäs. Och jag gjorde ju min praktiktermin i Hofors som lärare. Och jag kom ju in i Uppsala så småningom efter många om och men.
Mm.
På lärarskolan gjorde min praktik i Hofors och din mamma hon gjorde sin praktik i Gävle.
Okay.
När hon gick på lärarskolan i Gävle, så var det. Och så att vi hade rätt så täta kontakter då, vad jag kan komma ihåg. Eller, fan vad minnet sviker mig. Eller bodde hon i Uppsala då? Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt.
Men när blev du färdigbakad lärare då?
Var 73.
Ja. Och vad var det för unga du undervisade?
Då hade jag högstadiet. Mm. Det var jättekul. Det var verkligen skojigt. Men
du jobbade ju aldrig med så
nej,
små barn.
Nej.
Eller små. Men varför blev det gymnasieunga för dig?
Ja, det var ju den enda tjänsten som fanns. Det var ju i Strängnäs då och jag hade väl sökt en förfärlig massa jobb överallt i landet.
Det hade kunnat bli liksom även mellanstadie eller lågstadie?
Ja. Fan, jag besökte ju massor med jobb.
Okay. Mm.
Och det här var det enda som det här jobbet fick jag på en telegrafremsa på Arbetsförmedlingen i Uppsala när jag var där. Och där var det, den där remsan, det stod 12 veckotimmar utav 21 möjliga. 21 var max för gymnasielärare. Och 12 veckotimmar
Den tar jag, sa jag. Och så ringde jag ner och så sa de, ja, du är välkommen ner. Och så åkte vi ner. Då var ju din mamma gravid.
Mm.
Sen så åkte vi ner, träffade skolpersonal och sa att jo, du har möjlighet att få ytterligare några timmar på komvux där, så att det kommer att ordna sig. Kommer att få 14 veckotimmar och sånt där. Sen så, ja, vi måste ju ha någonstans att bo också. Du är välkommen på måndag, det här var på torsdagen. Du är välkommen på måndag, sa Kerstin Livendal på expeditionen då. Ja, sen så gick vi till bostadsförmedlingen. Och då så sa Malte Andersson, hette han. Han var skåning, så han sa, det är inte så lätt att få bostad nu för tiden. Nej, det kan ta månader. Vad ska du jobba med? Jag ska jobba som lärare på Thomas gymnasiet. Kom igen om en timme, sa han. Så enkelt var det. För lärare, och för då hade lärarna fortfarande status.
Ah, okay.
Mm. Så enkelt var det. Mm. Puff, så fick vi en fyrarummare i höghusen.
Just det, som inte är så höga längre, men,
nej,
men de var det då.
Ja.
Var du beredd på att bli pappa?
Nej.
Hade du någon som helst önskan om att bli förälder?
Ja, jag vet inte, ja, men nej, men det var ju som det var. Hon var gravid och så var det med den saken.
Mm. Hur såg det på din och min relation när jag var barn?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet inte hur jag såg på den. Jag kommer ihåg att ja, nästan lite löjligt, men jag kommer ihåg att jag köpte en motorcykelmodell som byggsats. Och jag byggde ju det mesta till dig i födelsedagspresent eller vad det var. Jag byggde ju det mesta själv där, tokigt nog. Och så sa du att du, nästa gång kan väl jag få bygga någonting sånt där. Det kommer jag ihåg, ja.
Men, och det där är ju intressant, tycker jag, att du är liksom pedagog. Alltså, så fort man träffar någon som har haft dig som lärare så säger de, åh, Ronny, det är liksom den bästa lärare jag någonsin har haft. Och alltså, du har så goda vitsord från dina gamla elever.
Mm.
Men det känns som att, så här, alltså, och det går igen fortfarande när du och jag ska göra någonting. För jag älskar ju när du hjälper mig med saker, eftersom jag har så dåligt självförtroende när det kommer till att liksom borra upp saker eller överhuvudtaget sådana här, ja, men händighetsgrejer generellt. Mm. Men då är det ju så här, nu har jag ju lite tur att du inte har hälsan med dig riktigt. För nu får ju jag göra saker. Men det har ju varit så att istället för att lära mig hur jag gör,
ja,
så gör du dem själv, för det blir bättre då.
Ja.
Och det är ja. Och den där motorcykelmodellen blev ju förmodligen bättre eftersom en vuxen gjorde den,
ja,
än om jag hade, ja, gjort den. Men känner du inte liksom, för min känsla var liksom att du faktiskt ville, alltså ju äldre jag har blivit desto djupare och mer utbyte av varandra har vi,
ja,
haft.
Det är möjligt att det var så att jag kanske har lättare för att umgås med vuxna än med barn. Det är väl inte omöjligt att det. Men det är väl mer eller mindre omedvetet i så fall.
Ja, du är ju väldigt populär med barn. Om man så här, nu var det ju otroligt länge sedan det var något släktkalas så där. Men och nu är väl även dina bonusbarnbarn ganska stora.
Ja.
Men de har ju flockats kring dig just för att de märker att du är så ointresserad av dem, tror jag.
Ja, kanske.
Det har varit något sånt liksom.
Paradox.
Ja. Var du orolig för att det skulle bli folk om mig när jag var liksom tonåring och sådär?
Ja, jag tyckte. Nej, när du gick i åttan kom jag ihåg att du kom hem till oss och du blev förhörd på franska glosor och sånt där. Och då var du långhårig med håret hängande i pannan, så man såg inte ögonen, man såg inte ansiktet överhuvudtaget. Då var jag väl lite orolig, och sen så, men sen så, jag förhörde dig i franska glosor, och det, jag slutade när du rättade mig uttalet. Fan, han kan ju bättre själv, han kan ju bättre än jag.
Mm.
Fan, det var ju liksom ingen idé att jag förhörde dig.
Nej. Du var ju också, förutom att du var lärare, så var du också väldigt uppskattad som tränare för slalomklubben.
Ja.
Hur blev du det? Alltså, för jag menar, du kan ju inte ha åkt mycket utför i Sala som barn.
Nej, vi hade en... Nej, men i Tierp fanns det ju en slalomklubb. Vi bildade en slalomklubb när vi var i Tierp.
Bodde du i Tierp?
Nej.
Ah, okay.
Men mina svärföräldrar bodde ju där.
Mm.
Så att jag var ju rätt mycket där uppe. Det var en ås där som vi hade backe.
Mm.
Jag var inte så, den var inte så stor, men tillräckligt bra för att teknikbacke sådär. Sen blev jag vice ordförande i Upplands skidförbund, ska du veta. Det var inte dåligt.
Nej.
Nej, det var inte dåligt.
Men hur hittade du den här passionen? För den måste jag ha kommit rätt, eller vadå? Hur gammal
den, var? Den kom ganska sent. Jag var ju 25, 26, 27 år någonting sånt där när jag började med slalom. Och sen, sen så hörde jag talas om att de höll på och funderade över en backe i Strängnäs i Löt.
När du hade flyttat dit?
Ja, då blev jag ju... Det var första året. Jag var ju med i domkyrkokören och sjöng då. Men då tog... Och man skulle ju sjunga på söndagarna, men det var ju ofta tävlingar på söndagarna, så att då sket jag i domkyrkokören och valde slalomklubben istället, för att det var ju... Det var, jag vet inte, jag kände väl att gav rätt mycket, och jag förstod kanske inte riktigt hur betydelsefull jag var för ungdomarna där förrän efteråt, att jag var ju en förebild för dem.
Mm.
Kanske för dig också.
Mm.
Ja.
Ja, jag tror jag var jag vill inte på något sätt att du ska liksom gå härifrån och känna så här att det var något sånt att du har fått stå i försvar. Men jag tror jag var lite avundsjuk på de äldre killarna som hade dig som tränare. För att jag hade någon annan tränare, tror jag.
Ja.
Alltså,
jag vill ju inte ha min egen grabb i min träningsgrupp, för att det skulle ju verka... Då skulle de andra tycka att det var fånigt.
Mm. Ja. Men det var, det hade vi ju som gemensamt intresse.
Ja.
Och det var väl det och fransklosorna som var våra arenor lite när jag var så där tonåring.
Ja.
Sen var det ju fan. Ja, men jag hade nog också varit orolig för mig. Jag tror inte att det hade slutat. Men jag vill minnas det som att när jag slutade åttan och gick ut liksom med några riktiga pissbetyg.
Ja.
2 och 4 eller någonting sånt där. Vilket väl inte är... Alltså det hade ju kunnat vara betydligt sämre, men det är inte tillräckligt bra för att komma in på gymnasiet och så.
Nej.
Då vill jag minnas att jag fick en riktig jävla utskällning.
Mm.
Och som dessutom bet, att du var inte liksom så här, alltså, jag menar, av naturliga skäl så var du ju inte så lika stor del av mitt liv som mamma, men när du blev förbannad, då lyssnade jag liksom.
Ja.
Och så skärpte jag ju till mig också, jag kom ju in på... samhälls sen. Läste upp mina betyg.
Bra.
Med 1,5 poäng tror jag på 2 terminer.
Ja, fint.
Ja, inte så dumt.
Jobbat.
Men och just det, jag sa i början att jag tänker liksom att det här med barn och att det faktum att du blev gymnasielärare, att det liksom kanske passar dig bättre som person då att få umgås med människor som nästan är vuxna.
Ja.
Du hade bara en arbetsplats.
Ja.
Det var Thomas gymnasiet som du gav hela ditt liv.
Ja.
Ångrar du att du inte testade några andra grejer?
Nej, det gör jag inte, för att jag hade ju kunnat söka studierektorstjänster någon annanstans eller någonting sånt där. Men vad fan, jag hatar ju att vända papper. Jag har ett helvete att hålla reda på papper. De ligger i högar och jag hittar aldrig riktigt, så att jag tänkte det är för mycket pappersarbete att vara studierektor. Så att jag hade ju kunnat ta den karriären, men jag ville inte. Jag tyckte bra om kontakten med eleverna. Det var ju det viktiga.
Mm. Vad var det som gjorde dig till en så bra lärare, tror du?
Jag vet inte, men i början så var jag väldigt fokuserad vid ämnet. Men sen vart efter så intresserade mig mera för ungjävlarna, tror jag. Att, och jag vet inte vad som gjorde att jag blev en bra lärare.
Har du haft kontakt med dina gamla elever mycket?
Nej, det har jag inte, nej.
Är det svårt att inte fästa sig vid dem? För
nej,
mycket liksom?
Nej, det är det inte. Nej. Nej, det tycker jag inte.
Nej. För jag tänker liksom att det faktum att du blev kvar på samma arbetsplats hela ditt vuxna liv, att det på något sätt kanske säger någonting om dig.
Ja, jag vet inte om jag är förändringsobenägen eller någonting sånt där. Det är möjligt. Jag vet det faktiskt inte.
Du hade väl ändå en riktigt jävla pissig lön också. Jag menar, pensionen, ja, är ju inte så fet.
Nej, nu. När jag träffade Karla så, och hon hade ju rätt pissig lön hon också, så att vi gör en låglönesatsning. Vi gifter oss med varandra, sa vi. Och så gjorde vi det.
Mm.
Ja, det var ju schysst.
Mm. Men har pengar varit en drivkraft alls för dig? Eller sådär, liksom, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Men alltså att drivkraften kontra jobbet som ett kall.
Mm.
Jag vet inte. Det är klart man hade ju velat ha lite högre lön. Men Jos Falk som var studierektor, han sa att jag fick förhållandevis bra lön för min ålderskategori. Så att jag får väl vara nöjd.
Mm. Du, och sen... Ja, det är lite spridda skurar här. Men jag förstår att det kanske är mycket som är hemligt. Men det faktum att du är frimurare, det är väl inte hemligt?
Nej. Absolut inte.
Nej. Och när blev du det?
Ja, det är en... Vänta sig, 90... Nej, 2005 tror jag det var. Okay. 2005 eller 2006.
Mm. Så runda slängar 15 år sedan.
Ja, jag ser det som... slutstationen på min klassresa.
Okej.
Okay. Ja.
Ja. Helt helt oironiskt, så att säga.
Ja.
Ja. Vad ger det dig?
Ja, det ger så mycket. Framförallt har jag fått otroligt goda vänner.
Mm.
Mycket goda vänner. Sen är ju ritualen repetitiv, så att det finns något magiskt eller någonting tjusigt i det repetitiva, att man vet vad som kommer att hända och så vidare. Så att det tycker jag är läckert.
Mm. Vad är hemligt med frimörarna?
Ja, det är ritualen.
Okej. Okay. Hur mycket umgås du med de här människorna?
Jag umgås nästan dagligen.
Oh, wow.
Ja, i alla fall en gång i veckan eller sånt där.
Ja. All right. Mm. Vad är det för människor som är med där?
Alla möjliga sorter.
Okej.
Okay. Ja. Ja, det är präster, lärare, akademiker, finns snickare och... Jag vet inte om det finns någon sotare, men det kanske det finns. Ja, okay. Jag tror det.
Men är det liksom, har man så här spirituella samtal och så där, eller?
Ja, det är klart, ibland så pratar man ju om det som har hänt i logen eller något sånt där intressant. Men ofta är det rent skitsnack, alltså, som vanligt.
Ja.
Mm.
Alltså, det fanns en plats som jag tyckte var helt magisk när jag växte upp i Strängnäs.
Mm.
Och det var ju bastun på Thomasbadet. där det satt så här, inte sällan korpulenta farbröder och liksom snackade timme ut och timme in, kändes det som. Är det lite så att vara frimurare? Fast man inte är naken?
Ja, nej, det vet jag inte, men lite knackig jämförelse.
Ja, men vadå?
Nej, men det ligger någonting i det. Ja, man samtalar med, men oftast de vardagliga ting.
Mm. Det fina med bastu dock är ju liksom allting som markerar klass och så vidare, ja, är liksom avplockat.
Jo, det är riktigt, men ja, det stämmer.
Men det haltar.
Ja, lite grann.
Okay. Är du liksom, är du jättehögt i graderna där?
Nej, jag ska få 10:e graden i oktober. Det är den sista graden.
Aha, okej. Okay. Mm. Sen blir man inte.
Nej.
Wow. Vad häftigt.
Ja.
Alltså, jag tänker att du lite grann är en oförlöst sång- och dansman.
Ja.
Om du fick leva om ditt liv, hade du kanske låtit musiken ta större plats då?
Ja, jag vet inte. Jag är inte någon... Jag tror inte det, för att jag är ingen bra musiker. Jag har en jävligt tafflig vänsterhand som gör att jag... Men däremot så, om jag fick leva om mitt liv, då skulle jag ha tagit flera pianolektioner. Jag skulle ha hållit ut mycket, mycket längre.
Mm.
Jag tror majoriteten av de som har tagit pianolektioner säger att jag borde ha tagit fler pianolektioner.
Mm.
Ja, definitivt.
För du startade ju band ganska sent i livet.
Ja.
Hur gammal var du då?
Jag var för 4 år sedan. 96 måste vi ha startat, eller någonting sånt där.
Det blev typ 20 år då?
Ja, jag höll på i 20 år.
96, då var du... 40.
53.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja.
Inte så farligt ändå.
Nej.
Och det gick väl ganska bra för ditt band?
Ja, jag hade rätt så mycket spelningar. Men det tunnades ju ut vart efter.
Mm. Det finns ju en arena där du liksom får skina fortfarande, och det är på karaoken på Finlandskryssningen. Det tar du på största allvar.
Ja.
Mm. Och det gör det jävligt bra.
Ja.
Mm. Vi gjorde ju en sån ganska tätt in på pandemin, alltså på andra sidan där, innan pandemin.
Ja.
Och jag vill gärna sjunga med dig, men det tyckte du inte var en så bra idé. Det blev inte så bra.
Nej, det blev inte så ett dugg lyckat. Du tog ju någon jävla Creedence låt.
Ja.
Som jag menar, Creedence, vad fan heter han killen? Han har ju
Fogerty,
han har ju så jävla högt tonregister, så att det passar inte för vanliga människor.
Nej, okej. Okay. Det var en dyrköpt läxa.
Ja, det sket sig. Det sket sig på tonarten.
Ja, ja. Du, jag tänker på det här med liksom passion ändå, för att det kändes ändå som att du levde ut något slags passion när du fick stå på scen.
Ja.
Vilka passioner skulle du säga att du har haft här i livet?
Ja, det är nog att stå på scen.
Mm.
Jag vet inte, det finns ju ingen utvecklingspotential i mig, definitivt inte. Nej, för
nu,
fan.
Nej.
Nej, för fan. Det fanns inte då heller, tror jag.
Ah.
Jag vet inte. Men jag har skrivit en del sketcher och sånger till studentrevyn, studentkabarén som vi hade, som är jävligt bra.
Mm.
En del är jävligt bra nummer.
Mm. Men den där, görs den fortfarande?
Nej, den lades ju ner. I stort sett när vi hade flyttat ifrån gamla stället till regementet,
mm,
så lades ju den ner ganska raskt.
Ja, trist, eller?
Jävligt trist.
Ja.
Det, och alla traditioner, allt sånt där, alla studentföreningar, allt sånt där är borta. Och det finns någonting som gör att skolan har en själ. Och det är just såna där saker. Men Thomasgymnasiet har ingen själ längre.
Nej, synd.
Ja.
Jag funderade på, för när jag var liten så tog du ofta ut mig på så här fågel. Du skulle kolla på fåglar.
Ja.
Var det en passion?
Ja, fåglar var en passion. Det var det, fast inte så att den tar över på något vis. Men nu har jag köpt en jäkla massa tryck utav bröderna von Wright. Wright. Ett par finlandssvenska bröder från slutet av 1800-talet eller något sånt där, som har gjort väldigt naturtrogna bilder utav fåglar.
Och sen funderar jag också på, för du har ju varit en båtmänniska verkligen.
Ja.
Var det en passion?
Ja, det var det. Segling var en passion. Det var det faktiskt.
Saknar du det?
Ja. Vi båtkåta, både Karola och jag.
Men när jag ringde dig förra sommaren och sa att jag var sugen på att köpa båt, då sa du absolut inte. Det tyckte du inte var någon bra idé för mig. Men varför låter du inte mig köpa en båt, så kan du och Karola använda den hur mycket ni vill?
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag sa det ens.
Ja, men det kanske var någon särskild båtsort som du avrådde från.
Ja.
Ja, så kan det ha varit. Ja. Ja, men det är inte för sent då.
Nej, för
fan. Det är en ganska bra idé.
Ja, kanonidé.
Ja, men då så.
Och bara det blir en segelbåt. Nej, det kanske inte blir.
Är du orolig för något?
Ja, det skulle vara lungorna i så fall.
Men tänker du mycket på det?
Nej.
För du känns ju som att som person, nu är det lite kanske, ja, jo, men du känns som en sorgfri människa.
Ja.
Att du har gått genom livet liksom med...
Ja. Ja, som filosofi och sånt där, livet är för kort för att ägna sig åt såna jävla knepigheter, tycker jag. Åt helvete för kort.
Vilka är dina glädjeämnen i livet nu då?
Det får pula lite hemma, snickra och greja, måla och sånt där. Få förbättra hemmet. Det tycker jag är... Och sen hjälper jag andra väldigt mycket med deras jobb. Ja. Brorsan till exempel, och goda vänner så här som jag hjälper.
Jag funderar liksom på, för jag har ju, sen jag förstod liksom att du är sjuk och att det kanske inte blir så där vansinnigt jävla supermånga år till
med. Nej, det lär inte bli det. Men jag hoppas jag överlever nästa OS, kanske 26 rent av. Det vore ju kul.
Finns det saker som du tycker att vi måste hinna med, du och jag?
Ja. Gå ut på sjön till exempel.
Ja.
Det skulle vara kul. Ja.
Och jag tycker vi ska återbesöka...
London?
Ja, eller jag tänkte på Tornedalen också.
Ja, ja.
Och Helsingfors.
Ja, Helsingfors vore kul. Du bör ju veta vad graven är.
Ja, precis. Jag vet inte vems grav, men det är en som...
Det är min mormor, min moster och min morbror. Och det är bara mostern som jag har träffat, moster Sigrid. De ligger i samma grav.
Är det bara ni som tar hand om den?
Ja.
Du och Roland? Finns ingen annan?
Nej.
Nej. Som tar hand om den?
Nej.
Finns det saker som du skulle vilja att jag visste som jag inte vet ännu?
Ja, farfar till exempel.
Alltså din farfar?
Ja, min farfar. Han hette Östervall.
Okej.
Okay. Och var trädgårdsansvarig på, jag vet inte om det var folkhögskolan, om det var sanatorium eller någonting. Men han var i alla fall trädgårdsmästare, tror jag. Ja.
Okej, okay. Ja. Ja. Och nu vet jag det.
Ja.
Östervall.
Östervall.
Alltså, nu blir det kanske lite självupptaget här, men vad tänker du att liksom, tycker du att det blev bra med mig och sådär?
Ja, det tycker jag. Det är klart att man var ju orolig under de första åren när du bodde i Malmö och sådär och så. När du i en bisats säger att ja, så torskar ju på ringa narkotika innehav och så, då tänkte jag, vad fan, kommer en bisats efteråt?
Mm.
Då var man ju lite orolig.
Mm.
Det var man. Och sen det där stormiga förhållandet som du hade med en australiensisk tjej.
Ja, just det.
Det var inte lyckat.
Nej.
Men du har ju alltid landat på fötterna.
Mm.
Och det tycker jag är kul. Och jag har ju anledning att känna stolthet för dig.
Mm. Detsamma.
Alltså.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Du, jag tänker att det börjar bli väldigt långt vårt samtal, men jag är ju jätteglad över att jag får, liksom, med tanke på då, vi började med att prata om det här med rökningen och det, och med tanke på hur dåligt, eller då, men du hade ju kunnat ta hand om dig bättre, och med tanke på att du ändå inte lyckades sluta röka riktigt och sådär, så får man ju ändå vara jävligt glad över att jag har fått ha dig i så lång tid.
Ja, liksom. Visst, absolut. Jag var väl 48 taggare tror jag när morsan dog.
Mm. Så jag är äldre än...
Ja.
Jag har fått mer tid med dig än du fick med henne. Och jag tycker också att det är viktigt att du ska veta att jag älskar dig.
Ja, jag älskar ju dig också. Det vet jag. Det vet du ju.
Mm.
Och jag har känt stolthet så många gånger. Jag tror jag har känt stolthet mer än vad jag har känt någonting annat över dig.
Mm.
Absolut.
Du, jag har ju ett, nu är ju det här ett lite speciellt värvet, men jag har ju ändå ett fast moment som heter frågor du inte fått förut, som jag tänker att jag skulle ta med dig också.
Ja, okej.
Mm. Skulle du, om allas liv hängde på det, kunna komma på en ny smak på chips?
Smart.
Skulle du, om allas liv hängde på det, kunna komma på en ny smak på chips?
På chips?
Mm.
Jag vet inte vad det är riktigt.
Alltså en ny chipssmak.
Jaha.
Om du inte kommer på en, då dör alla.
Jaha. Alltså alla dör om jag inte kommer på någon. Ja, men då kommer jag väl på någon då.
Ja, gör det nu.
Ja, jag kan ta smultron och rabarber.
Ja, toppen. Låter inte så jättegott.
Testa.
Vad skulle du göra om du var osynlig ändå?
Oj, oj, oj. Då skulle jag väl... Ja, jag vet inte, men jag skulle göra något speciellt. Nej.
Det blir korsord då.
Ja, det blir korsord i alla fall. Ja. Jag skulle inte göra något speciellt utav det.
Nej. Fixa till lite där hemma.
Ja.
Vilket mode tycker du har varit allra, allra dummast under din livstid?
Ja, det är när det här med trasiga knän på jeansen. Och en del... för jag tänkte när jag såg det första gången... Ja, men herregud, hon har ju ett trasigt knä. Har hon inte någon som kan fixa det? Och så kom hon nästa dag och hade båda knäna trasiga på byxorna. Och sen var det flera som kom med det. Det tycker jag är mest. Och så sen säljer de ju färdiga trasiga jeans. Jag tycker det är så in i helvete korkat.
Mm.
Det är det mest korkade mode, absolut.
Du jublar inte heller över det faktum att nästan alla i Sverige är tatuerade nu för tiden heller.
Nej, det kan jag inte säga.
Nej.
Nej.
När jag tog hål i örat när jag var 16 eller någonting sånt, då fick jag höra att det kommer bli svårt för dig att skaffa jobb sen.
Ja.
Jag har både hål i öronen och tatueringar.
Ja.
Jag fick jobb ändå.
Ja, du fick det. Ja.
Jag hade lite fel.
Ja.
Ja. Vad ska du ha för att hoppa fallskärm?
Jag kan betala för det, för det vore jävligt kul att hoppa fallskärm.
Jaså?
Ja, för fan. Ja,
800 spänn.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, kul. Vilket är det bästa båtnamn du har sett?
båtjäveln. Det var en katamaran tror jag i Saltsjöbaden som heter Båtjäveln. Tycker jag är jävligt bra.
Det piggar upp.
Ja. Men sen tycker jag själv att min första segelbåt hette ju Cadence. Med C-A-D-N-C och så vidare. Och sen köpte han Jolle och den hette Caddy. Det tyckte jag var jävligt fyndigt.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Jo, Cadence är ju lite pretentiöst dock.
Ja.
Ja. Och där var frågan du inte fått förut över.
Okej.
Okay. Ja. Du hade väl inte fått dem förut va?
Nej.
Jävla tur. Du fyller 78 om några dagar. Hur firar du?
Jag vet faktiskt inte. Vi brukar ju åka till Frankrike men det kanske blir någon stilla firande. Det är ju ingen märkvärdigt att fylla 78 så att ja, vi antagligen är hemma eller någonting sånt där.
Mm. Ja. Önskar jag inget?
Nej.
Du, jag tror att vi är klara.
Okej.
Okay. Känns det okej?
Okay? Ja, rätt okej.
Okay. Ja.
Okej, okay, vad bra. Får man röka nu?
Ja, det får du. Ja, vad roligt att du ville lyssna på det här avsnittet. Tack för det. Tack också pappa som tog sig till Gamla stan från Strängnäs för att spela in det. Som vissa av er vet, om ni följer mig på sociala medier, har jag sen vi spelade in det här också köpt en båt, eller vi har köpt en båt, och det var bland det bästa jag har gjort i livet. Att hitta ett gemensamt projekt för mig och farsan, det är så underbart. Och jag ska också säga att lungröntgen visar att tumören faktiskt inte hade växt. Producenter för avsnittet är Saga Markula och Carl Birgersson. Ger ut Värvet gör Acast och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande på måndag kommer Värvet med Carl Jan Granqvist och det hoppas jag att du inte vill missa. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.